Sveriges Radio Stockholm. Nu får vi höra Delsbostintan berätta historier. Eller blir det bara kanske en historia, eller hur blir det den här gången?
Ja, det blir en långa ned, tror jag, den här gången.
Ja, tack.
Jo, för jag gärna tala om hur det var när vi skulle ha sin nya dräng till våran gård. Och det var nog lite märskvärdigt, det ska jag tala om, för det var inte så tätt vi fick något nytt till våran gård. För far, han hörde till det laget som var så ohjälpligt rädd om allt som var gammalt. Så, och hade så svårt att göra sig om med det som var gammalt. Så därmed så var det gammalt allt som fanns i gården. Både folk och fä och möbler så var det gammalt. Vi hade en gammal dräng som hette Jonke. Han var fördräng eller husbonddräng. Han var då gammal och fanns i gården när far och mor gifta sig. Så han var då tillräcklig. Så hade vi två gamla piger. Och gamla jäntor var de båda två. Och de hade varit i gården så länge jag kunde minnas. Så hade vi fulla fäx med gamla kor. En ena var gamlare än en ara. Men de var inte klen och mjölka. De var riktigt snäll i mjölkningar. De mjölka flera kannor om dagen. Vill säga när den slog det ihop så blev det flera kannor. Men istället så var de så självbent. Tog de var så gammal. Så de tog sig inte upp själva mönarna. Utan fäxpiga och geta gå för var ur bås och i bås och hjälpa upp dem. Och tog spänntag då där i tröfallet och så lätta under för koa då. Och när de hjälpte så att koa och piga så gick det bra då. Och sen så var konen stånes hela dagen. Ända tills på kvällen, men då geta och hjälpa kull dem igen för de... De tålas inte lägga sig själv för det var värst en tök en skrälldus. Så där den var så självbent. Ja, och så hade vi en gammal häst. En gammal kamp som hette Blacken. Och jämligen var Jonke var rädd om Blacken. Och den där Blacken, han var född i gården. Och de hade nära på tappa räkningar på åra på hur gammal han var. Och skulle de titta på tändran, ni vet att de säger att den kan se på tändran på hästen hur gammal de är. Ja, skulle de titta i tuten på Blacken så var de lika vis, för han hade inga tänder. Han hade tappat dem och bara tog gammeldom. Men inte behöva Blacken svälta, må ni tro, för Jonke koka grötan. Tjockan, rejälan gröt och... Och sen åt på Blacken och Jonke tog gröten. Så de var kamrater där i grötkättelna. Men till slut så fick vi se det Blacken ju som började på bli grötlig. Han tröttnade för Jonke han. Och då äntligen geta för löva han skulle ta livet till Blacken. Han tyckte synda men han var till vara tvungen att leva längre och vara sån skröplig. Men han tog emot för far och göra det där. Men vet ni vad han gjorde då? Dagen som han sköt Blacken så gick han in först och tog på sig bästa helgdagskläjan innan han gick ut och sköt Blacken. Ja, och på samma gång som Blacken fick sluta så fick gammal Jonke sluta. Ja, vi tog inte ihjäl Jonke, inte han gettade att få dö själv dö när han ville. Men han, ja, det varst inte av heller på länge. Han levde länge efter det där Jonke, men han fick sig snällt och bra. Han behövde inte vara husbonddräng längre. Han fick flytta in i lillkammaren i Stugga Väst på gården. Så hade vi en snällan kammare och där fick Jonke vara han och flytta ur i drängstuga då. Och inte behöver han arbeta nå men inte villa. Och ja, han spänta stäcker åt pigen till de skulle tänna brösa på möran och töcka den. Och så gick han ut i fäx och såg på konen och på tefora. Men han gick aldrig ut i stallen och mer. Sen inte Blacken fanns där. Så var aldrig Jonke i stallen och mer. Och gammelpigen, dem passade på och dem krusade och dem skulle bjuda en kaffe om mörnan och dem skulle städa och skura åt den. Och det tyckte mor att det var lagom om de gjorde då, delade upp och tog an varje vecka. Så var det rättvisa med arbete. Åh, var det likt, inte gjorde dem det. De sprang där i jonke hela tiden, de båda två. Och de skurade sina, de skurade i lillkammaren där. Så det var då blött på golvet för jämnan där i jonke. Så skurade. Ja, han var kär ändå fast han var gammal. Så skulle de väl krusa ändå, han ska ju krusa kärrarna alla gånger. Ja, det var för egentligen inte det jag skulle tala om utan nya drängen som kom. Och ni kan väl förstå att det var lite knepigt att få en nymodigan en mitt upp i all den gammeldomen. Och så fick vi en något av värsta slag. Det var en töcken där ungan Spralhök som hade gått i några skola. Den lär sig guruböcker han hur ska sköta jorda. Där hade den där sittit i skola han och läst hur han ska plöja och hur han ska så. Till och med hur han ska möka. Hade den lärt sig ur boka. Ja, han var för ute på jorda ibland och kan hända, men han var där så högfärdig över lärdomen. Så, ja, han var så högfärdig så om han kunde täge högfärda un så har en dömp ihop som en skinnpäls och värste tom. Han var så högfärdig så han hade glasöga på näsa. Ja, det... Han hade dem inte annat än om söndagarna när han hade helgdagskläder på sig. Men vi skrattade åt den där för högfärdig han sig. Så det som är högfärdig, de har nog fel. Antingen i förstånd eller i hjärsta. Eller på boställen. Och så skulle den tala sig ohjälplig fint. Och att den var högfärdig över lärdomen, det kan en väl förstå, för han tyckte han kunde så ohjälpligt mycket ur boka. Men det var väl det fel, men det är som med så många andra. Att han hade inte lärt sig tillräckligt mycket för att förstå hur lite han kunde. Och det är många som har det fel. Jo, nu ska ni få höra när han skulle språka härskapsmål med Jonke. Han var ute och skulle ha nycklarna till redskapslire och hebre till Jonke. Och jag stod ute i Lillfärsta utanför och hörde det där karran hörde dem språka. Så säger nydrängen åt Jonke på det här viset. Ni har visst uppnått hög ålder, min gubbe, sa han. Ja, sa Jonke. Jag har aldrig varit så gammal som jag är nu, sa han. Ja, sa nydrängen, men nu kan ni väl inte försörja er själv längre, sa han. Åh, sa Jonk, inte behöver du vara ängslig för mig, inte gösse, sa han. In här gården har jag bröd ända till dödagar, sa han. Utifall jag lever så länge, sa han. Ja, då var då nydrängen tvungen att höra att Jonke gjorde spektakulaten, så då slutade han att tala sån är fint, sen talade han som folk. Men vad lat han var i den kärn. Och aldrig måtten ha kommit ur Senja om möran. Han låg och bredde ut sig där i Senja till långt fram på förmiddagen. Och när han äntligen kom upp då och ut på jorda och skulle börja på arbeta, då satt han för det mesta och vila sig. Han satt sig på dikeskanten, han tyckte han vila benen bäst när han hang med dem nere i diket. Och efterhand som de andra drängarna arbetade på jorda och flyttade sig, flyttade ner efter han och bara satt. Och satt. Så jag sa att far jag till slut. Att får den här drängen hålla på han på det här viset hela sömman. Då blir vi uta fårbete i sömmar, sa jag. Ja, vi hade vi fårbete vi ute efter dikeskantarna. Och efterhand som gräset kom upp. Så satt nydrängen över. Så det var inte nog med att han inte gjorde några nytta. Han gjorde åverskan. Och det är värre det. Det var som de skulle ha färg med en mangel ut efter diken i denne. Det enda som hon kunde riktigt bra det var till klaga. på allting. Han klagar på Senja och på maten. Och det kan väl hända att inte... Maten var så lämplig, vi hade bara rejälan folkmat vi. Men jag såg då han kunde äta, för det gick unna lämplig fönde. Han åt snott på bordet, så långt armarna räckte på hon. Men när han klagade på Senja, då varst jag förargad. Han hade fått bästa Senja igår. Men far hörde till det lag som ville att alla skulle vara nöjd och belåten. Och inte går här heller, för folk tycker så olika. Det som är riktigt fint att den ena, det döger inte att den andra. Så bäst att göra rejäla rättvisa och dem är jämnt och inte krusa för mycket. Då tar det aldrig slut. Men far kom till mig och så sa han att, hörer du inte Stinta, sa han att nydrängen säger han ligger inte när bra. Jo, sa jag, nu har jag hörst han och talat med. Det är väl det, han ligger och känner efter om mönan då, eftersom han aldrig häver sig ur Senja, sa jag. Ja, jag var så lekande, sa jag. Och gamle pigen, den var lendöm och mora, och han hade då inte medhöllt och kvinnfolka igår. Men tror ni inte vi var stormen på ett behändigt vis, och det ska jag tala om hur det gick till. Han hade hållit på att spela på något lotteri. Och han vann högsta vinsta, och det var ett första piano. Tökades piano som de spelade på. Och då gick han och funderade sig ner. Då for högfärda in, så gick aldrig ur något mer heller. Då funderade han på om han skulle örska lära sig spela, men det räknade han ut att det örska han inte. Och det har jag kunnat räkna ut åt när man vill. Men sen han hittade på något knepigt. Han räknade ut att han skulle gifta sig med ett kvinnfolk som kunde spela. Kvinnfolk ska då stå för allting och de alla gånger. Och då var det så behändigt, så i byn nämst inte våran, så fanns det i gamla skolmamsell. Hon var långt in i det 50 åra och drängen var 24. Men hon var märskvärdigt duktig att spela. Hon kunde spela, hon fast och till och med satt och glåma i en bok som stod framför på spelet. Så duktig var hon. Och hon klöst och krafsade på så det knappast hörde vad det var för en gång. En där gammal mamsella började drängen på och gosta och fria till. Ja, hon ville hon. Så på nyåret då så gifte han sig med skolmamsella och flyttade dit i skolhuset. Då slutade han upp och arbeta på fullt allvar. Det trodde han var finest. Och fru hade skola kvar. Och så kom hon in då och lagade till mat och plockade fram på bord. Och så flyttade han sig dit och åt. Och så flyttade han tillbaka igen då dit i gungstolen och där satt den och vickade och hystade fram och tillbaka då. Ja, en var då läsig kan sitta där och gunga framför fönstret. Bygata gick alldeles utanför skolhuset. Och en klapp då inte unna och sin om det var mörkt eller och gardinen var nedrägen, för då såg en som en storan svarstan körrot som flög fram och tillbaka framför fönstret. Det var drängen som satt den och vicka och hysta och gunga. Och det satt den och tyckte han var så fin och aldrig att han gjorde några nytta. Jo, men det gjorde han, det jag ska hålla mig rättvisa. Han gunga sig själv, så det slapp att göra. Men han var så rädd att folk skulle komma ihåg att han hade tjänat dräng i våran gård. Han skämmas för att han hade varit dräng och varit och arbetat. Och han arbetade inte då heller för den delen, så han behövde inte skämmas för det heller. Men han behövde aldrig vara rädd att vi skulle tala om att vi har haft till dräng i gården, för det skämmas vi för. Att vi har haft det spektaklet till dräng och varv. Ja, stackaren den på... På det viset så fick en seg på ett piano och i härspa. Men jag var nära på synnämmen och för han kunde då inte hantera någon där att ta dem.
Det var Delsbostintan som berättade den här historien. Och nu gör vi en kort paus. Sveriges Radio Stockholm. Delsbostintan kommer nu att berätta några historier ur sin rika historieskatt, för du har ju rätt många.
Jo ja, några har jag.
Och vad blir det idag?
Det blir om när de skulle kristna pojken där i Oppegårds. Mm. En stor kristning som de hade. Ja, det var en gammal gård hemma i byn som vi kallar för Pellpers. Och det var en gård som hade gått i släkta i många släktle. Och det hade först den plägsen in i gården att första pojken som föddes så skulle heta efter farfar. Samma namn som farfar. Så man såg efter i körskeboka så från det gården så stod Anvar Bonne, Pelle och Jonas och Pelle och Jonas. Nu hade de fått en lillpojke i den här gården. Och nu så skulle det bli kristning. Det har först en plägsidé att de skulle ha stor kristning. Stor kalas riktigt. Men de höll på att komma ihop sem namn, Kärn och Käringa. Sinne Kärn han höll på det gamla. Han ville att det skulle vara som har varit under förfädrans tid. Men Käringa hon var ju som lite bortflokat och nymodigheter. Hon ville härma efter herrskapsfolk och göra som dem hade. Hon tyckte nu att eftersom farfar heter Pelle. Ja, far tyckte det pojken skulle heta Pelle. Men Käringa, hon tyckte var för klent namn. Här hördes sabonaktigt tyckte hon. Hon ville att pojken skulle ha ett utkrusa och krummelurigt herrskapsnamn. Och den var så sams till slut, Kärn och Käringa. Nu har då Karran styckt humör och alla gånger så de var inte så långt efter att bli förarga. Men så kan fullkäringarna vara retsam och envis döma många gånger. Ja, en är tvungen att hålla med rättvisa fast när käring själv. Men nu blev kanske uppreta och förarga till livet så han sa på det här viset. Jag tror vi tar och kallar pojken för Jonas den här gången, sa han. Så får ni heta Jon efter mig och As efter dig. Jag är varför inte fint sagt. Men Karran är sin inte fräger dem efter vad de säger. Tuten klinker stav på dem och ser det gjort. Sen är det inte så gött att göra det rätt igen. Men hur det var ändå så var det Karran som fick sig välja fram den här gången. Och pojken fick heta Pelle efter farfar. Jaha, så skulle det bli stor kristning. Och den bjöd ihop sig mycket folk då. Först ja, det var ju hela släkta var där och grannarna i byn. Men så var det allt härskap som fanns i Sökna. Och här var käringar som hittade på det härskapsfolket skulle dit. Så det var då prästen, ja prästen han var för tvungen att vara. Det var han som döfte. Men så var det länsmans och klockans och hökans. Ja, det var allt fint folk som fanns. Ja, vi har doktor då. Och doktorn var bjuden han, men han kunde inte komma. Han var upptägen, han kutade omkring i gårdarna. Han lagade folk. Det var, hade nyss varit stora marskna. Och då brukade doktorn ha göra hela veckan efteråt innan han har satt ihop det som har gått sönder då, på marskna. Men tror du var så mycket fint folk så skulle de ha tagit en finan mat. Och här var käringar som hittade på med den maten. Den. För till krus och härskapsfolk då. Och jag var där så jag kan tala om vad de bjöd på. Först hade de något som hette buljongspa. De kokade köttet då. Och kokade väl noga. Men inte tar de in kött utan då tar de in spada som de har kokat i och bjur folk. Och där ska de sitta runt omkring bordet och kvalm i sig spa med skeer. Är det folkforer här? Och inte fastna spa på sidbenen och på folk heller. Sen då så hade de något som käringa kallar för fuggel. Och den där fuggeln, det var vanliga höns. Och här var knepet då människa till kallande för fuggel. För gamla folk åt inte höns när gärna. Många smakade inte en gång. De hade höns i gårdarna, men de hade dem för värspningar. Och när hönsen var så gammal så den var strandsatt för att värspa något mer, ja då slog de ihjäl dem och kastade ut dem. Och så fick hundarna då, eller rävarna, dra undan dem. Eller då fick herrskapsfolket köpa dem. Men inte åt dem själva. Men nu bjöd käringa på, ja jag säger käringa, ja, fast det var unga människor, men de kallade sig snart, de var gift, så fick de heta käring hemma. Så ni ska inte bli förvånade att jag säger käring om unga människor. Jo, hon vet att de måste tala om att det var i höns och det gamla inte ville äta det. Därför fick det heta fuggel. Och det som var riktigt gammelmodig, de var så brydd för all den där härskapsmaten. Men de hade nog äter att det var värskeligen gött, det hette glass. Och det var grädde som var tällvispa och irölmen och söcker och dröpar och tök där, så det skulle vara gött. Och det har väl varit det, ja, om de inte hade gått och ställt sig tokigt, det var kallt på vintern. De hade havre i något skafferi, så det hade frösse för dem. Så glassen var precis kära när de satt inne på bord och bjöd folk. Och ni kan väl förstå vad det skulle flyga i tändran på gammelkäringarna när de gete stuppa den där kära maten i tuten på sig. Jag var det så knepig så jag ställde mitt i spissen. Jag lät det smälta innan jag åt upp, men det var inte alla som var så illmarig så fick de slita för då. Men de hade de mat och som folk förstod sig på, jag gete göra dem den rättvisa. Och här var lutfisk. Vi tycker det är inte något fint kalas, vi har inte vi får lutfisk. Det har vi till härdigen och till bröllop och begravningar. Och nu hade de på kristningar. Och det vetta folk att de skulle få, för det hade Hökan talat om att matmora igår hade varit och tagit hem lutfisk och lagt i blöten 14 dagar innan pojken kom till. Och det som var riktigt gammelmodig, de ville han ta den där härskapsmaten. De satt och väntade på lutfisken. Och särskilt mormora i gården, hon var så gammelmodig den där käringa. Hade det inte varit långt utanför gårdsringen. Och aldrig på något härskapskalas hade hon varit förr. Nu satt hon och väntade på lutfiskfat och var så sulten så skria i kroppen på. Och satt åt med prästen då. Och när fatet kom sin så sitter människa och håller igen bå och nyperne. Och såg sig strandsatt och besvära ut så sa hon, kära, lätt fatet gå förbi det här varvet nu, sa. För jag är inte kropp att ta emot det, jag har värst ihop tejen i nyperne, sa. Jag har en snus i en ena nypa och en liten löppa i nara. Och inte nämna sort läpparna under delen heller, för det är inte alla gånger det passar så nu behändigt. Och det allra värsta var sina tålas skynda sig och snusa, så värst det ledig ena nypa. Nej, hon tålas inte, för hon hade glömt borst vad hon hade för slag i nyperna. Så hon tålas inte snusa. Och fatet gick förbi och sen hon hade stöka undan där i nyperna, så satt och väntade de skulle bjuda ett varv till. Inte, varst nog mer bjudet och det där slaget, för folk åtsnott dem på fatet. Fanns inte nog mer kvar. För alla ville vara med och ha till lutfisken. Så människa varst utan mat på kristningar. Och är vardagfull tokigt, det inte mormor i gården skulle få äta sig mätt på kristningar. Och det var då värde skulle bli kaffe då äter åt och de skulle dricka. Det var så oskapligt med döpsinne. Stora vetbrukringlor som var så stor som kunde trä dem på armen nära på när den gick hem. Om man inte ska duppa upp dem. Så det var då väl och fick de ju som stö på döppen då. Men det var en sak till på det där kalaset som jag är tvungen att tala om. Och det var hur karrarna stökade till efteråt. Det var mycket traktering åt dem. Och de värst fyllde lite opliva. Och Så på eftermiddagen så tog de ihop och slogs utanför Velire. Och inte gör henne om de slösnar lite bara det med lämpa. Det är bara hälsosamt att röra på sig, säger doktorerna. Och nu höll de på och slogs. Och drängen våran sinne, han varst så illa hanterad. Han rådde för själva för... Han är, det är nära på det bästa han vet är det, till att vara med och slös. Näst äter till söva, men det tycker de om. Och så äta. Så jag brukar säga att men det drängen finge ligga och söva. Och så stiga upp och slös. Och så äta och gå och lägga sig igen. Då trivas han bäst. Nu så hade han då fått äta sig mätt riktigt rejält. Men nu var han tvungen att... Och gå hem ett varv och stilla hästarna. Det är inte så långt till våran gård ifrån Pellpers. Och när han kom tillbaka igen till Kallasgården så höll han på och slogs utanför Velire. Kan vara så rädd han inte skulle vinna fram med de höll på så han höja långt ner i backen. Vänta lite folk så jag får vara med och sån. Jo, han vann och han fick så mycket han begjorde och mera till. De... hade släget hör i hugget på kärn. Så när han kom in på kvällen han så hade han ett stort hör. Det var sen kunna glåma rätt denna in på förståndet på honom. Och se vad klent det var. Ja, jag skrattade på katten när jag kommer ihåg. Men jag varst brydd då. När han kom hem och såg ut på det där viset. Så jag sprang efter fädoktorn. Ja, vi har så långt, vi efter folkdoktorn. Så hade inte vi fädoktorn och ropa på ibland så finge vi då ligga och dö själv dön. Om inte vi hade någon som kom och hjälpte oss, jag var tokigt det där då tror jag. Jo, så nu satt jag av dit i fädoktorn. Och då var det så till så han stod på brotrampa han och såg när jag kom och då ropade han emot mig. Hur är det nu förstående stinta, sa han. Du ser så förskräckt ut. Är det fel på folk eller fä, sa han. Ja, sa jag, det är då ingen dera delen den där gången. Det är drängen våran, sa jag. De har släget hör i hugget på en, så förståndet syns på en, sa jag. Ja, sa han, ja. Jag kommer för hem och sömer ihop, ja, då, sa han. Han var godvildig och beskeligen, det kan. Och så förde med hem då, men han ville veta först hur stort hör det var. Är det så stort som en riksdalers land? För han ville väl veta hur lång en bäcktråd han skulle ta till när han skulle söm ihop. En riksdalers land, sa jag, det är mycket större. Ja, är det som en två riksdalers land, sa han. Nej, sa jag, det kan väl inte vara fullt så stort. Ja, det är nog på någon är som 1,75, sa jag. Då vette han precis och kom hem och söma. Och drog ihop det där hör i hugget på kärn. Och jämmeligen var han snörspa och drog. Men sina folk är hemma, de är högfärdiga, de jämrer sig inte. Så hören drog och snörspa, han sett teg pojken. Han sa inte ett ord. Han höll tuten fast han höll den på sne. Han drog tuten så snett så jag var nära på rädda doktorn skulle söma fast i hårfäste för när han höll på det. Men det varst bra gjort. Och det grodde igen och det vax över och så det var så det kom dit både skinn och hår det och allt som skulle vara och mer till. Så jag sa till slut att far jag att efter den där skjutsen så var det aldrig någon som såg något förstånd på en där pojken eller för det hade vax över. Ja, det blir tokigt många gånger. Jo, jag kommer ihåg något mer då ifrån kristningar den. Det var två karrar ifrån en by som de var särskilt duktig och brötas. Och de hade lärt sig det där så det var rätta tagen som de hade och tog i varandra. Det är noga med töcken när de ska brötas. Och nu så ville folk se hur det gick till så efter middagsmål och stormål så gick pojkarna utan på gräsplan bakom storbyggningar och tog ihop och brötas. Men de var lika stärsk båda två och här var ingen som rådde. De höll på så länge och folk var nära på tålmodlös att det inte var snåv riktigt. Det såg så tokigt ut de höll på så länge. Till slut blev en ena så het han sen veta för göra nog vad han gjorde. Han tog och bet en ara i öra. Och det hörde för inte till brötning av det, så hade det varit på fullt allvar så hade han väl värst kassera än det som bet. Men tror ni att den där som varst beten, att den jämrar sig när han bara vred på hugget så långt den kan mat och så sa han, ja, ät du gosse, sa han. De säger du har inte för fett hemma, sa han.
Har du varit med om allt detta, Stintan?
Nära på. Jag har hört talas om åtminstone.
Ja, det var Dels på Stintan som berättade, som ni nog hörde. Nu gör vi en kort paus.
Stockholm Motalen. Nu mitt härskap får vi följa med Dels på Stintan och Marianne Mörner på en fäbofärd som pågår i 3/4 timmen.
Fäbolivet uppe i de norrländska skogarna börjar nu mer och mer försvinna. Och de gamla sederna och bruken därifrån har inte heller så fasta former som förr. Men jag vet att just den här tiden, nyss före midsommar, har ändå många stinter med sin boskap trampat de gamla välkända stigarna upp genom bergerna. Och om också många fäbovallar står öde och förfallna och vittrer och småfolk och underjordiska får husera hur mycket de vill i de gamla grå stugorna, så är det ändå på många vallar där stinterna just nu till söndagen den här veckan har fått färdigt och i ordning i sina stugor. Och ko- och getskällor pinglar glatt och fröjdfullt i skogarna. Jag skulle vilja berätta lite om hur det gick till vid en sådan fäbofärd och om livet en sommar i vallskogen. Dels utav det som jag minns själv från min hembygd i Hälsingland och dels som det gamla har talat om. I mitten av juni började de dona för fäbofärd. För det hörde till gammal god sed att ha allt i ordning i stugorna på vallen till söndagen före midsommar. För det mesta hade var by sin egen fäbovall. En samling små grå stugor i skogen, ibland 3-4 mil bort ifrån bygden. Det var antingen någon av döttrarna i gården eller någon piga, som det hette förr och det med all heder, som hade ansvaret att ta hand om gårdens all boskap för hela sommaren uppe i bergena och laga att de kom välbehållna hem igen på hösten. Och det var ingen lätt sak förr i tiden, för det fanns det både björn och annat styggt i skogen. En eller två kor fick stanna hemma vid gården och bestå färsk mjölk och kaffegrädde. För övrigt fanns det gott om långmjölk i källaren. Ja, nu hade matmora lagt i massäck och diverse annat som behövdes till utrustningen. Och hästen stod där med tungt lastade klövjukorgar på ryggen. Korna råma och getter och får bräkte. Det var ett liv och ett stim. För alla var vilda utav glädje att få komma ut till skogs och till friheten. Men innan det bar av utom gårdsringen skulle det vara en låt till avskedshälsning åt folket som var kvar i gården. En så kallad boförslåt. Det är en liten fingerpipa av trä som jag spelar låtarna på. Det är ett ålderdomligt instrument som var mycket omtyckt förr i tiden. Lätt och behändigt att föra med sig och traktera. Men långa nävelurar och kohorn och bakhorn var vanliga i vallskogen. De hördes så långt och de användes att meddela sig med varandra, att locka på kreaturerna, olika låtar med olika betydelser. Ja, man kan säga ett helt språk av låtar som hördes från vall till vall i skogen. Det är givet att det ofta blev lite svävande toner på de där primitiva instrumenterna. Men det liksom hörde till den sortens musik ute i vildmarken. Låtarna på vallpipan är både från Hälsingland och Dalarna. Men det är ju inte bara där som det har funnits fäbodar. Tidigare förekom de nog i nästan alla landskap. Vallvisorna och kärlekslåtarna är sedan gammalt upptecknade på skilda platser i landet. Ja, men nu skulle ju Stintan spela en avskedslåt till hemmafolket innan hon drog till skogs. Och nu kommer boförslåten på pipan. Thank you. Ja, det var boförslåten. Kor och getter och får hade också sina egna låklåtar. Man kunde gott skilja dem åt. Och var säker om att kräkerna kände igen sina egna låtar. Nu ska jag spela en kolåt. Det var långsam och sävlig, just om kosterna själva. Nu kommer det en liten getlåt och man hör riktigt hur getterna kommer trippande. Det fanns också en låt som stinterna spelade när de hade tappat bort något kreatur i skogen. Det var inte så gott för en fäbodjänta när det kom bort en ko för henne. Det var svårt ansvar inför matmor. Hon måste få hjälp att leta i skogen. Kon kunde ha kommit vilse eller kommit till någon annan vall. Då lät hon höra sina bekymmer med en särskild låt. Hon beklagar, man hör hur ledsen hon är och hur sorgmodig hon är när hon spelar den här låten. Kommer det ett glatt och frimodigt svar bortifrån skogen. Det är någon som har fått tag i korn och för att stintan ska slippa vara ängslig längre så blåser de en låt som betyder att de har fått tag i korn. Det menas med de här tongångarna att de vill säga let inte, koa är henne. Ja, nu har de kommit långt upp i skogen och det är strävsamt att gå upp genom bergena och alla behöver vila ett tag, både folk och fä. Kräkerna lägger sig ner runt om i den mjuka mossan och stinterna sätter sig på tuvor och stenar. Det är som om skogsstämningen redan har fått tag i dem och nu kommer vallvisorna fram, den ena efter den andra. Här är det först en ifrån Dalsland. Ifrån Dalarna är det den första.
Thank you.
visa ifrån Dalarna igen. Gick jag ut i solgång, tog jag gittra med mig. Ho, ho, gittra med mig. Kom jag ut i stora skogar, sprung och gittra från mig. Ho, 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 gittra från mig. Lucka jag docka, ho, ho, ropa jag bråka, ho, ho. För ho, ho, nu kommer du.
Så är det en annan liten visa, en vallvisa ifrån Närke.
Storolan, lillolan, nu kör jag vall. Kom ut mig, vid Nuttegårdsfall. Nu kalvar Miko, nu grisar Miko. Oh, oh, ja, ja, vem ska jag väl få? Som gräset ska slå om sommaren.
Ja, så satt de och sjöng medan de vilade i skogen. Men nu är det inte tid att sitta och vila längre. Upp allihopa och iväg för att hinna fram till vallen innan det blir för långt på kvällen. Det är inte första gången det här sällskapet går emot lut i bergbackarna. Och det tövar heller inte förrän de grå stugorna skymtade mellan trädstammarna. Och så ligger hela vallen där öppen och ljus. Ofta vid en skogskärn eller en sålande bäck. Ja, det blir genast mycket att söka med. Allt ska ju ordentligt på sin plats och stugan göras i ordning och prydas. Och har du bott timmerkörade på vintern, ja då tar det tid att få golvet vitskurat som det ska vara. Ja, nu måste jag få beskriva hur en riktigt fin gammal fäbostuga såg ut. Det var två rum, det inre lite och ganska mörkt och det oftast bara var en liten glugg i stockväggen istället för fönster. Där hade fäbojäntan sin sovplats i en liten väggfast säng. Och på hyllorna på väggarna låg nygjorda ostar till torkning. Men i det yttre rummet var det inte lite fint och behändigt. I ett hörn var det en vitlimmad öppen spis och där hängde oftast en stor blank kopparkittel på vindställningar som det hette. I nästa hörn så stod det en väggfast säng, fint uppbäddad med grann hemvävd rya och konstfärdig söm på långkuddar och hänglakan. Det var noga med den där sängen och där fick bara väl sedda gäster ligga. Ja, och så självfolket förstås, husbondens, när de kom någon gång på sommaren på besök. Så var det väggfasta bänkar efter väggarna och där i tredje hörnet fanns ett bord. Och det slog inte fel att där alltid stod en liten färdigdukad kaffebricka överbredd med en vit stärkt duk. Kom någon inom dörren så var det bara att maka kaffepannan över elden och så kila ner i källaren och skumma grädde medan kaffe koka. På golvet låg det vackra hemvävda trasmattor, men mitt på golvet så skulle en fyrkantig fläck lämnas fri. Säkerligen var det för att alla skulle kunna se hur vitskurad det var på golvet. På fläcken, som man det kallades för, låg det små enristupper eller klippris. Och den gäst som var nog klumpig att stiga på fläcken ansågs som ganska obelevad. Vid dörren och på sidorna av spisen så hängde det långa handkläden med konstfärdig söm och knypplat spets eller en knuten frans. Där vid spisen stod också alltid en frisk björklövskvast. Ja, allt var så nätt och fint så man kunde gott förstå fäbostintan som sa på det här viset. Jag har så fint i stugga med, sa hon, så jag är tvungen att vända mig om i dörren när jag går ut. Det är precis som bröllop var eviga dag. Sängar står där så pynta och fin som i bru och lövkvasten står som en brugum där i spisvråd. Det var för en vacker beskrivning. Inte fick en fäbojänta vara rädd om besväret. Det var arbete från morgon till kväll. Hon skulle följa kräkorna i skogen och se till att de fick gott bete och inte kom ut för några olyckor. Hon skulle hålla fint i fähuset, mjölka, tjäna smör, ysta och koka med smör. Var 14:e dag kom det någon av byns karar upp till vallen för att hämta bomaten.
Och då gällde det att ha mycket smör och många ostar färdiga för att skicka ner till matmor. Men när allt arbete för dagen var undanstökat och det blev tyst och stilla runt om i skogen och på vallen, då satt flickorna på trapporna till sina små stugor och såg bort över alla de blå åsarna och kanske tänkte på någon vän där nere i bygden. Och då kom de vemodiga och längtansfulla visorna. Här är det en som de brukar sjunga.
Om stjärnan på himmelen så klar, hon längtar till sitt rum. Så längtar jag till dig, min lilla vän, var timma och var var timma är som en månad lång, en månad som ett år. Så längtar jag till dig, min lilla vän, fast jag dig aldrig får.
Så är det en känd visa från Gotland.
Allt under himmelen fäste, där sista stjärnor små. Allt under himmelen fäste, där sista stjärnor små.
Det är en mycket omtyckt och rörande visa som handlar om två unga som hade ett barn gömt upp i fäboden. Flickan, modern till barnet, måste gå hemma ner i byn och arbeta på ängen. Men ynglingen var kvar uppe vid vallen och såg om den lilla. Och där hade han flätat en vagga utav vidjer och hängt upp den i en björk. Så det led mot kvällen, så gick flickan ut med luren och blåste en låt uppemot berget och frågade hur det var med barnet. Och då svarar festmannen där uppifrån. Den här visan är alltså en växelsång mellan de båda unga, mellan skogen och byn. Strindberg hörde en gång den här visan och sedan skrev han Kronbruden med samma motiv. Nu får vi höra visan.
Kör till lilla, kör till lilla, lille ligger i vaggan sin, långt, långt bort i skogen. Skuller i lund.
sitter flickorna och sjunger den ena vemodiga visan efter den andra. Och just när det börjar skymma lite i den ljusa sommarnatten så ljuder det en stilla låt över vallen. Det är Fäbofriden. När det är slut med veckans alla strävsamma dagar och klockan är 6 på lördagskvällen, då vet flickorna på vallen att det ringer till helg i stapeln eller i tornet vid kyrkan nere i bygden. Då är det slut med alla sysslor i stugor och fejs, då är det också helg på vallen. Stugorna doftar nyskurade, det står skogsblommor i glaset mellan de vita jalusierna i fönsterna och det ligger friskt granris framför alla trappor. Stinterna har klätt på sig sina höjdaskläder och någon av dem tar upp den gamla fäbosalmen på horn eller pipa. Det här är en mycket gammal låt som kallas för en fäbosalm. En annan stinta kommer ihåg en urgammal sång som hon har hört av farmor eller mormor. Det är en psalm från tidiga medeltiden, sjungen av klostersystrarna i Vadstena.
Now
Men på helgdagskvällen så brukade också komma kära gäster upp till vallarna. Det var ungdom från byar och gårdar i bygden. De har med sig spelmän till och med. För det finns många pojkar i byarna som kan traktera fiolen. Och när de nu kommer så nära vallen att de kan höra rösterna där eller se rökarna från stugorna över trädtopparna, då låter de fiolerna ljuda för att varsko stinten att de kommer. Men det kan också hända att de får svar med en välkomsthälsning på vallpipan. Det är en liten glad låt som just betyder välkommen till gäster och spelmän. Ja, det blir ett välkomnande och ett trakterande med kaffe och flötgröt och stekost och all annan sån där god bomat. Och så berättar gästerna nyheter ifrån bygden och lämnar fram skickningar och brev och hälsningar. Bojäntorna har kanske inte så mycket nytt att berätta, men så mycket märkvärdigare saker som har hänt. De och sitt trollkärringa komma trampande genom skogen. Kvistarna har knakat under hennes breda nakna fötter. Och hon var klädd i sockendräkten. Men den var så trasig så slarverna hängde om benen på henne, må ni tro. Och det gråa sträva håret hennes hängde ut efter ryggen på henne. Och fastnade i långa kästar, som de säger, testar på grangrenarna. Där hon strök fram i skogen. När hon kom till kolbotten, det vill säga där det har legat en kolmila. Så tog hon till att dansa så kolstybben rök om bena på dem. Och det var ett par stinter som hörde hur hon sjöng en danslåt. Om och om igen tog hon samma låt medan hon dansade. Så nu kunde de också låten, till och med spela den på pipan. Och så här var den, stygg och trollaktig och konstig. Men de hade också sett något mera i skogen. Vita, stora, fina kor och getter som hade gått med deras boskap i skogen och beta hela dagarna. Och de hade haft silverskällor allihopa. Och där gick de och slängde och dängde med sina skällor. Och det lät så orimligt fint. Alla visste ju förstås att det var ingen i hela socken som hade så fina kräk. Fanns ingen bonde, det visste de, som hade såna där fina vita, stora och feta kor. Till och med hade de sett några som hade förgyllda horn. Men när kvällen kom så fick de höra en märkvärdig röst som hoja och skrek och sjöng en locklåt. Och det var okristliga ord som ingen begrep. Det var just namnen på alla trollkorna som trollkärringen ropade hem till kvällen. Det kunde de förstå på det, för när trollkärringen hade ropat ut sin låt så försvann korna allihopa. Så här var trollkärringens locklåt.
Ni förgö! Yeah.
medan de nu var tagna till berätta om allt sånt där underligt, så kom de på den där historien om flickan som blev överfallen av 12 rövare på en enslig fäbod. Hon kliv upp i en tall och började på blåsa på luren i en låt, så folk förstod att på en annan vall då som hörde henne att hon var i fara och kom till hennes hjälp. Så här var den visan, det var de 12 rövare.
Tuller i tova, 12 män i skoga, sjönk hon bund och de, stor oxen sung och de, små kreka vände de, valvun hängde de, nej ville de bortfaga. Tuller i tova.
Ja, men det gick ju inte an att hålla på med såna där hemska saker längre. Nu skulle det bli dans och sång och glädje. Och så bar det av till stugan som hade den jämnaste och största gårdsplanen. Och där blev det strax en polska. Och för att alla gästerna, också spelmännen, skulle få dansa, så tog en av stinterna en gammal polska på pipan. Dansade väl flera andra låtar, men sist så tog de till med danslekar och sjöng till, och det var för att alla skulle få vara med. En danslåt ifrån Östergötland.
Det står ett träd på min faders gård, det bär så underliga blommor, det växer äpplen därpå som är både röda och gröna. Och röda rosor är så härliga, och vackra gossar är så kärliga, helst när man får den man vill ha, där högsta lyckan på jorden. Och solen går upp och solen går ner, och jag går ute och väntar, min ögon rinnar så stridelig när jag på lilla vännen tänker. Men röda rosor är så härliga, och vackra gossar är så kärliga, helst när man får den man vill ha, här växer lyckan på jorden. Och inte vet jag vad de säger om dig, och inte vet jag vad de glömka, men kärleken är mellan dig och mig som vattnet i en gisten dunkel. Men röda rosor är så härliga, och vackra gossar är så kärliga, helst när man får den man vill ha, här växer lyckan på jorden. Och när jag går till min lilla vän, så får de andra ont i magen, så säger de, vaska du med den som i vårt hus vill ha natten. Men röda rosor är så härliga, och vackra gossar är så kärliga, helst när man får den man vill ha, här växer lyckan på jorden.
Den där visan tyckte alla om. Så är det en ifrån Gotland.
Ut i vår hage där växa blåbär, kom hjärta en fröj. Vill du mig något så träffas vi där. Kom liljor och akvileja, kom rosor och salivea, kom ljuva kryssmynta, kom hjärtan fröj. Fagra små blommor där.
Så är det en glad visa. Den förekommer både i Norge och Sverige. Den handlar om Per Spelman.
Per Spelman, han hade en enda ko. Per Spelman, han hade en enda ko. Han bytte bort kosin, fick spelan igen. Han bytte bort kosin, fick spelan igen. Du gamla goda fiolin, du fiolin, du spelan min. För spelman han spela, och spelan hon led. För spelman han spela, och spelan hon led. Så pojkarna dansa, och jäntorna gret. Så pojkarna dansa, och jäntorna gret. Du gamla goda fiolin, du fiolin, du fiolan min. Och om jag blir gammal, som sten under bro. Ja, om jag blir gammal, som sten under bro. Så aldrig jag äter bort spelan mot ko. Nej, aldrig jag äter bort spelan mot ko. Du gamla goda fiolin, du fiolin, du spelan min. Och om jag blir gammal som åtta på tre. Ja, om jag blir gammal som åtta på tre. Så aldrig jag dyker bort spelan mot tre. Nej, aldrig jag dyker bort spelan mot tre. Du gamla goda fiolin, du fiolin, du fiolan min.
Ja, det var något särskilt med fäbodlivet om somrarna. Det hjälper inte att de kommer och säger att det var ett tungt och strävsamt arbete. Och att broms och knott var svåra i skogen. Och att det blev mera dyrbart än att ha kräkerna hemma. Och allt sånt där snusförnuftigt. Nej, alla som varit med om det så måste betyga att det hör till det vackraste och ljusaste och renaste minnen som man har. Det var Bofors låten.
Den här CD-skivan som du nu har lyssnat på är en hyllning till Delsbostintan och den kultur som lever i spelmansmusiken och det talade ordet, berättelserna och hälsingarnas folkkulturella själ. Den här CD-skivan är också ett läromedel och minst tre roliga uppgifter är möjliga. Den första kan vara att du lär dig en av berättelserna utan till. En av Delsbostintans historier och berättar den på delmål. En annan rolig uppgift kan vara att du lär dig någon av sångerna eller någon av låtarna. Och den tredje, kanske viktigaste, kan vara att undersöka om du känner någon person i din omgivning som kan berätta en historia eller någon beskrivning från förr som kan inspirera framtidens generationer. Och i så fall, spela in berättelserna och kontakta Fria Akademin så kan vi bevara och ge ut dem på CD i framtiden. Adressen till Fria Akademin är friakademi@hotmail.com. Fria Akademi i ett ord. Den här CD-skivan är också en budkavel. Det betyder att du kan lyssna på den och ge den vidare. Och du kan också kopiera den och posta den till hälsningar både när och fjärran. Och på så vis beliva landskapet och ge drömmen om ett än mer levande Hälsingland liv.